Jag är ju företrädare för en regering som behöver jämka ihop en himla massa åsikter. Det är ju inte bara ett parti i den här regeringen.
Klimatfrågan splittrar Tidöpartierna. Regeringen säger sig vilja kämpa för att nå klimatmålen. Och Sverigedemokraterna vill helst begrava dem.
Miljömålen som nu finns har blivit resurskrävande monster med utopiska mål.
Plötsligt har frågan som väljarna struntade i blivit hetare än någonsin.
Det är våra barnbarn och barnbarns barn som vill och kräver av oss här inne i
Tack
Sveriges
så mycket.
Riksdag att vi ska ta tag i det här.
På en kvart får du veta hur klimatfrågan har blivit det nya kulturkriget och vad Sverigedemokraterna har att vinna på det.
Det påminner väldigt mycket om hur invandringsdebatten lät för ett antal år sedan. Det vill säga att man får inte ifrågasätta, alldeles oavsett vad det är man ifrågasätter.
Det är måndag den 27 februari. Det här är Dagens Story med mig, Maria Jelmini. Erik Nilsson, du är politikreporter här på Svenska Dagbladet. Hej.
Hej.
Vad roligt att du är här.
Jättekul att vara här.
Du, Erik, hur het är klimatfrågan just nu i politiken skulle du säga?
Nej, men väldigt het. Hetare än på länge och inte bara i bemärkelsen att klimatförändringarna värmer upp vår planet utan för att det har blossat upp en, vad ska man säga, helt ny konflikt i klimatfrågan. Eller det är en helt ny ton i den och energi.
Men det var ju nyss val och då var ju inte klimatfrågan bland väljarnas viktigaste frågor i alla fall. Vad hände? Man bryr sig ju inte om den här frågan.
Den var ju inte det. Det var ju inte en sån fråga som spelade stor roll i val av parti och som avgjorde hela valet egentligen. Men det som har hänt nu efter valet är ju att regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna har lagt fram sin nya politik. I höstas lade de fram sin ekonomiska politik, sin budget för det här året. Och då stod det ju klart, konstaterade också de själva, att Sverige inte längre kommer att nå de nationella klimatmålen. Och det har ju skakat om den här frågan politiskt och gett framför allt oppositionen nytt bränsle, men också tänt till interna konflikter inom Tidögänget.
Man kallar ju då till och med klimatfrågan för det nya kulturkriget. Vad menar man med det?
Ja, men man gör ju det, och det är ju kanske framför allt då regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna som har tagit ledartröjan i den kampen att göra klimatfrågan till en kulturkrigsfråga. Och det man menar då, eller det finns olika exempel på det här, men är ju att det handlar inte bara om själva klimatfrågan i sig, utan att man laddar den med värderingar, med identitetsfrågor till exempel. Ett exempel på det här är ju hur Sverigedemokraterna brukar prata om hur klimatpolitiken, Sveriges klimatpolitik, drabbar landsbygden. Den hotar livsstilen som man har på landsbygden, till exempel när man bygger vindkraftverk så hotar det.
Så det är det som gör själva det här kulturkriget?
Precis, man lägger i de här identitets- och värderingsfrågorna i den här frågan som inte riktigt har funnits på samma sätt innan.
Ja, men kan man säga att det kanske framförallt är Sverigedemokraterna som har gjort klimatfrågan till en konfliktfråga och då till och med till ett kulturkrig? Håller du med om det?
Sverigedemokraterna har i alla fall lagt ner mycket energi på att blossa upp den här konflikten och prata om klimatfrågan på det här sättet som beskrivs som ett kulturkrig där man ställer stad mot land till exempel och där klimatpolitiken drabbar landsbygden framförallt. Och det Sverigedemokraterna har ju sett en potential i det här. Eftersom att det har bland de andra sju partierna ändå rått någon slags konsensus i klimatpolitiken kring klimatmålen till exempel och kring många av de åtgärder som krävs för att nå klimatmålen, inte minst reduktionsplikten som handlar om inblandning av biodrivmedel.
Nej, för jag skulle fråga det, vad tjänar SD på det här? Varför vill man ha det här till en konfliktfråga?
När man pratar med Sverigedemokrater och när de pratar om det här så jämför de det ibland med invandringsfrågan och hur den var innan. Där Sverigedemokraterna var det enda partiet som egentligen tyckte något annat. Där det var de som konstaterade att Sverige har för mycket invandring och att vi måste strama åt den och att det kommer följa massa problem av invandringen som många andra partier nu också tycker.
Man får inte anlägga andra perspektiv, för då kallas man för klimatförnekare.
Lite den bilden eller unika ställningen har Sverigedemokraterna i klimatfrågan, där de till exempel har öppnat för att överge de nationella klimatmålen. De säger som enda parti, eller deras partiledare och partiföreträdare säger att det är inte en klimatkris till exempel, vilket bland annat Sveriges representant i FNs klimatpanel IPCC inte håller med om. Och de ifrågasätter också att Sverige ska vara det här föregångslandet och gå före, vara extra duktiga i klimatpolitiken jämfört med andra länder.
Men vad tycker deras väljare då? Har man liksom lyckats hitta en nisch här, både då riktat till sina egna men kanske också andra, eller vad är tanken med det här?
Ja, men det är intressant, för att det har genomförts en del undersökningar på det här området, vad svenskar tycker om klimatpolitiken. Novus har gjort sådana undersökningar som visar att svenskar i relativt stor grad tror inte att politiker kan lösa klimatkrisen. De säger att det här är framförallt ett globalt problem, att Sveriges roll i sammanhanget är ganska litet. Och det är de strömningarna som Sverigedemokraterna har identifierat, och i de här undersökningarna så är också Sverigedemokraternas väljare överrepresenterade i de här tankarna.
Sverige bedöms inte kunna nå klimatmålen 2030, det skriver regeringen i sin budget.
När regeringen presenterade sin nya klimatpolitik i höstas stod den sak klart. Risken att Sverige inte skulle nå klimatmålet till 2030 hade ökat väsentligt.
I klimatbudgeten så presenteras det att vi har svårigheter att nå målen, och Elisabeth Svantesson har också nämnt att det kommer vara svårt, men det kommer inte vara omöjligt.
Till dess skulle nämligen transportsektorn minska sina utsläpp med 70%. Men i ett penndrag utraderade regeringen flera av verktygen för att nå målet.
Gäller finansministerns ord att når vi inte målet så når vi inte målet? Är det så enkelt som man från regeringens sida tar på frågan?
Man lovade att sänka bränsleskatten. Och för att pressa ner bränslepriser ytterligare utlovades en sänkning av reduktionsplikten, inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel, till EUs miniminivå.
Det är det våra fyra partier är överens om, och det är det vi kommer att göra.
Dessutom avskaffade man elbilsbonusen. Och i budgeten minskade satsningarna på miljö och klimat med miljarder. Sen 2018 är klimatmålen lag i Sverige. Varje regering är skyldig att ha en politik som uppfyller dem. Men om man tittar på hur regeringen har förändrat klimatpolitiken, så är det ju en väldigt tydligt sänkt ambitionsnivå. Hur mycket skulle du säga att Sverigedemokraterna har varit med och drivit det här, påverkat det här?
Regeringen själva, alltså de tre partierna som inte är Sverigedemokraterna, skulle inte säga att det är en sänkt ambitionsnivå. Romina Pourmokhtari, klimatminister, energiminister Ebba Busch, säger ju att vi ska fortfarande ha kvar de här högt ställda klimatmålen, vi ska inte släppa dem. Men de har ju tagit bort då, eller försvårat för sig själva och tagit bort de verktyg som många bedömare säger krävs för att nå klimatmålen. Så att det är en väldigt knivig sits, och där har ju Sverigedemokraterna varit pådrivande, framförallt i frågan som jag nämnde innan om reduktionsplikten, som är en sån knäckfråga kring om vi ska nå klimatmålet till 2030 eller om vi inte ska göra det.
Sometimes the transition to fall and winter feels like experiencing every season on the same day. The shoes in the Allbirds Mizzle collection were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Check off your errands with the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Wool Runner-Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.
Hur oense är man då inom Tidöpartierna när det gäller klimatfrågan? Du tog upp Romina Pourmokhtari och hon är ju extremt tydlig med att hon inte gillar Sverigedemokraternas klimatpolitik.
De är ju oense. För Liberalerna är det här en väldigt viktig fråga. För Sverigedemokraterna är det också en viktig fråga, men på olika sätt. Och det råder delade meningar kring hur Sverige ska agera framåt i klimatpolitiken.
Det blir ju nu Pourmokhtaris uppgift att försöka ta fram den här planen för hur man ska nå klimatmålen.
Precis.
Hur ska det gå?
Ja, men det ska bli väldigt spännande att följa. Det som du säger, nu har regeringen och främst klimatministern ett år på sig enligt klimatlagen att ta fram den här så kallade klimathandlingsplanen. Den ska visa hur Sverige ska nå klimatmålen. Och Sverigedemokraterna säger att de ska vara med och utforma den här klimathandlingsplanen även om de inte ens är för målen eller står bakom målen.
Men Pourmokhtari har ju också sagt att hon faktiskt är beredd att runda SD och samarbeta med andra partier om klimatfrågan. Hur sannolikt är det att det blir verklighet skulle du säga?
Jag har lite svårt att se hur det skulle gå till egentligen eftersom att Sverigedemokraterna har konstaterat att de ska vara med på den här klimathandlingsplanen till exempel. Dessutom är klimat och energi ett av samarbetsprojekten inom Tidöavtalet, så att Sverigedemokraterna har hela tiden rätt att säga vad de tycker, och man ska inte heller glömma att de har ju ett regelrätt budgetsamarbete med Sverigedemokraterna under hela mandatperioden, så att alla åtgärder som kostar pengar måste ju till slut förhandlas med Sverigedemokraterna, och ekonomisk politik är ju en väldigt viktig del av klimatpolitiken.
Men om man nu tittar på den här frågan lite uppifrån, vi har oppositionen också som har haft en rätt så motsatt åsikt hela tiden. Skulle de hålla med om att det här är ett kulturkrig nu?
Ja, men de identifierar ju det här så kallade kulturkriget och konstaterar ju också i deras valanalyser att det här har varit svårt för dem. Eller de har ju förlorat lite kampen i klimatkampen. De har inte lyckats profitera på det sättet som de vill. Vänsterpartiet gjorde ju ett försök i valrörelsen att också vara en del av det här kulturkriget lite på samma sätt som Sverigedemokraterna. Man pratade om att man ska kunna åka på charter, man skulle inte prata om liksom det här att man inte får äta kött och den typen av livsstilsförändringar. Det har väl varit, vad kan man säga, en present från regeringen till oppositionen att de la fram den här budgeten som visar tydligt att klimatmålen inte längre kommer att nås. Och de olika rödgröna partierna identifierar klimatfrågan som en fråga som de kommer att fokusera mycket på framöver. Vi har ju ett Europaparlamentsval nästa år. Och där klimatfrågan är ju en viktig del av EU-samarbetet. Och man kan tänka sig att det blir en viktig fråga där.
Men du, vad säger du? Är klimatfrågan fortfarande lika oviktig, om man får säga det så, för väljarna?
Och om jag tittar in i en mailkorg till exempel och jämför med när jag skrev om klimatet för kanske ett år sedan och mer och när jag skriver om det nu, så är det ett helt annat engagemang och andra känslor från flera olika håll kring den här frågan. Där både de som tycker att det här är den viktigaste frågan som finns, men också de som ifrågasätter klimatpolitiken och klimatmålen och kallar det för någon slags religion som.
Tack Erik för att du var med i Dagens Story.
Tack!
Lasse Edfast klippte dagens program. Redaktör var Teresa Stenlöf von Matern och jag heter Maria Jelmini. Klippen i dagens avsnitt är hämtade från SVT, Sveriges Radio och Sverigedemokraternas kanal Riks.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.